Välkomna till Experimentpodden, din källa till kunskap för att få små barn att brinna för naturvetenskap och teknik, både i och utanför skolan. Podden är producerad av Binosi och jag heter Carolina Kjellberg. I dagens avsnitt träffar jag Mariana Back, som både är co-manager på Isero Sverige och intendent på Tekniska museet. Hon kommer dels att berätta om Isero Sverige och den mängd resurser som de tillhandahåller gratis till lärare och elever landet runt. Dels berättar hon om hur man med rymden i fokus kan arbeta med STEM, det vill säga Science, Technology, Engineering and Maths. Hej Mariana och välkommen till Experimentpodden.
Hej Carolina.
Det är så kul att du är här och du sitter på Tekniska museet och håller på med rymden väldigt mycket i och med att du arbetar med Isero Sverige. Det ska vi prata mer om, gräva in på djupet och introducera för de som inte känner till det. Men till att börja med så tycker jag det vore väldigt spännande om du kunde dela med dig av vem du är, Mariana.
Ja, men visst, det gör jag gärna. Jag tänkte faktiskt börja berätta lite om mig själv med en personlig touch och med rymdperspektiv. Jag är en ganska aktiv människa. Jättemånga vakna timmar på dygnet och nyfiken själ skulle jag väl kunna säga. Jag har varit med om mycket. Jag är gift med Tom som är astronom och producent och författare. Och jag har 3 vuxna barn som alla har kreativa yrken, så vi har alltid intressanta och spännande saker att prata om. Jag växte upp i Trollhättan. Det ligger 7 mil norr om Göteborg och jag bodde med min farmor och farfar i ett litet hus där i utkanten av stan. Min farfar var snickare och han var också superintresserad av teknik. Alltså byggde på fritiden, byggde han både radioapparater och min första skivspelare.
Hej, han byggde dem själv. Vad läckert.
Jajamän. Ja, han var så engagerad och vetgirig. Alltså verkligen den typen av vuxenförebild som vi ofta talar om att man behöver ha när man, ja, tjejer till exempel. För att man ska få naturvetenskapligt och tekniskt självförtroende.
Mm. Var du med honom då och byggde och fixade?
Ja, vi satt vid köksbordet där och pysslade med anoder och katoder och lödde och grejade. Det var kul. Men framförallt så var han amatörastronom. Och det var väl det som påverkade mig jättemycket. Jag fick stifta bekantskap med stjärnhimlen väldigt tidigt och vi byggde till och med ett litet miniplanetarium av en konservburk. Han svarvade till någon liten hållare och så satte vi på en Clas Ohlson-motor. Och då kunde ju som stjärnorna röra sig över taket.
Ah. Satte ni en lampa i burken?
Jajamän, en liten glödlampa och så gjorde man hål i burken. Då hade vi någon liten stjärnhimmelkarta som vi limmade på och så borrade hål. I burken där. Ja. Och sen har jag har fortfarande kvar en helt sönderläst bok som heter En gyllene bok om astronomi som jag älskar att bläddra i. Mm. Och titta på bilderna då, det var ju innan jag kunde läsa. Den är tryckt innan vi hade den tekniken som sen kunde ta oss ut i rymden. Och inte ens Sputnik, världens första satellit som sköts upp från Sovjet 4 oktober 57, hade skjutits ut i rymden då. Ingen hade sett jorden utifrån, ingen hade sett månens baksida, ingen hade gjort rymdpromenader, ingen hade satt sin fot på månen. Allt det där har ju skett i vår tid.
Tänk att jag får följa med på den resan under en livstid. Det är ju fantastiskt.
Ja, det var lite därför jag tyckte det här lite personliga perspektivet på tiden. För jag tycker det är så fascinerande att allt det där har skett under vår tid. Alltså i vår tid. Mm. Vi som går här på jorden nu, vi är samtida med de första människorna som gick på en annan himlakropp än jorden.
Det är så coolt. Men den här barndomen har ju, jag kan verkligen se hur din barndom har lett dig in i där du har hamnat nu. Men vad har du för yrkesbakgrund eller utbildning? Vad blev det sen när du blev vuxen?
I grunden är jag mellanstadielärare. Med musikinriktning och fysik och kemi som tillval. Och så utbildade jag mig så småningom vidare till science communicator, vetenskapskommunikatör.
Mm.
Jag gillar ju verkligen att hålla på med utbildning på olika områden och på olika sätt. Och interaktionspedagog kanske man skulle kunna säga att jag har som specialitet. Jag har ju jobbat i science center miljöer i hela mitt vuxna liv och varit föreståndare för både ett planetarium i Borlänge och sen på något som heter Teknorama på Tekniska museet. Men det var nog där på Kosmorama i Borlänge som min stora passion för rymden och även för aktuella miljöfrågor kom så väl till pass. Jag jobbar mycket med utställningar och ofta utställningar där upplevelser och sinnlighet har fått stort utrymme.
Mm.
Jag jobbar bland annat med den här utställningen som finns nu på Tekniska museet, Megamind, där hjärnan och lärande står i fokus. Den handlar om den kreativa och innovativa människan är temat.
Mm, och den är helt underbar där när man går in i örat.
Ja, den är fin. Mm. Ja, man går in genom en hörselgång för att man ska få känslan av att man förflyttar sig så att säga från en del till en annan och att man ska uppleva att man har gått in i en tanke eller i en hjärna om man vill.
Mm. Och den fick ni väl pris för också för att den var så tillgänglig för alla?
Ja, vi jobbade jättemycket med tillgänglighet i den utställningen och fortsätter på den banan, men just i Megamind så var det väldigt mycket fokus på att det skulle vara tillgängligt och för alla.
Mm. Så kan vi inte bara prata lite mer om det du gör just nu på Tekniska museet?
Jo, men på museet så får rymden allt större utrymme. Vi har ju nyligen öppnat en stor domanläggning. Den heter Wisdom och där ska vetenskap visualiseras. Det är kan man säga, en arena för lärande upplevelser. Och ger en chans att upptäcka att naturvetenskap är kul, roligt, intressant och spännande. Och vi bjuder in klasser då som vi visar program i domen och så skolprogram som är gratis och material att arbeta med på både innan besöket och efter besöket.
Mm.
För Tekniska ingår ju i det här konsortiet med 5 wisdomarenor i Sverige. Där även Malmö museum, Universum i Göteborg, Visualiseringscenter C i Norrköping och Kuriosum i Umeå finns med.
Mm.
Och det var vi som fick då tillsammans med KTH, Kungliga Tekniska Högskolan, i uppdrag av ESA, den europeiska rymdorganisationen. Alltså motsvarigheten till NASA kan man väl säga i Europa.
Mm.
Och så Svenska rymdstyrelsen då, att bygga upp en verksamhet kring rymdutbildning i Sverige.
Mm.
Och det var då ESERO Sverige. Så sen 2 år tillbaka så jobbar jag tillsammans med mina kollegor Cecilia Kosma och Jenny Jansson i det nationella projektet i ESERO Sverige.
Mm. Så kul. Jag har ju intervjuat Cecilia tidigare i podcasten och hon håller ju till på min gamla skola KTH. Så det var ju roligt att ni båda nu är med här i Experimentpodden.
Ja, just det. Ja. Vi har jättemycket spännande saker att göra tillsammans nu.
Mm.
Det är ganska mycket att göra för ESERO har på kort tid blivit ett stort nätverk.
Det jag tycker är så fantastiskt med rymden är ju att både stora och små fascineras ju alltid av den. Så det är en bra ingång till att lära ut om både fysik och kemi och biologi och teknik. Och där, det gör ni ju så bra. Och nu ska du få prata då om hur ni gör det genom ESERO och vad ESERO är för någonting och står för.
Ja, du har ju sagt på pricken vad det är vi försöker att jobba med. Men ESERO är ju en europeisk organisation och det finns 22 stycken ESERO-verksamheter i Europa som vi samarbetar med. ESERO är en förkortning för European Space Education Resource Office. Och det ska vara ett stöd i skolan i arbetet med teknik, naturvetenskap och matematik med rymden som utgångspunkt, eftersom vi vet att många barn och unga har en självklar nyfikenhet på rymden och att det kan leda dem vidare till matte, naturvetenskap, teknik och stämämnena Vi anordnar kurser för lärare om att arbeta med rymden i undervisning och skapar olika typer av resurser och material som går att använda i skolan. Det finns ju också en webbsida, esero.se, och där presenterar vi till exempel alla skolprojekt vi jobbar med.
Mm.
Vi lägger upp massor med gratis resurser och publicerar nyheter varenda vecka. Bjuder in till kurser och webbinarier och samlar även in lektioner som lärare har testat och så vidare.
Jag var helt fascinerad när jag gick in på sidan där och förundrad över hur mycket innehåll den har och vad mycket som är gratis tillgängligt där för lärare och så. Allt ifrån tecknade filmer till material de kan skriva ut och använda för lektioner och sånt. Det är ju helt fantastiskt.
Jag går in där. Det finns jättemycket som man kan börja jobba med, alltså omgående. Mm. Så att det är, och det kommer mer. Det här går ju fort. Alltså nätverket växer jättefort. Och det finns så stort intresse för det vi håller på med. Ska man säga, vi har ju haft ett enormt spännande projekt när vi fick, samarbeta med Marcus Wandt när han var på ISS.
Mm.
Och alldeles strax så kommer vi lägga upp en lång rad med små videoslingor som är inspelade på ISS och som beskriver jättemånga olika teman kring rymden.
Mm, vad kul. Det var ju så roligt när ni körde den där live-intervjun med honom när han var uppe i rymden på rymdstationen. Och skolklasser fick checka in och ställa sina frågor.
Ja, men precis. Vi hade ju den 29 januari hade vi ett samtal med Marcus när han var där. Och 200 barn kom från olika ställen i Sverige och fick ställa frågor till honom. Det var ju direkt sänt videosamtal. Och det kan man också gå in och titta på webbsidorna. Det var en massa tekniska utmaningar att prata med rymden, men det gick väldigt fint. Men Marcus själv, han är ju verkligen en bra förebild. Och han kan ju bidra mycket till att stimulera intresse och engagemang för STEM-ämnena. Han är så sympatisk att lyssna på och höra.
Mm.
Inspirerar. Och det är ju jätteviktigt för att man ska bli sugen på att jobba med de här ämnena. Och att man ska vilja söka sig till utbildningar. Det här. Inte minst är det viktigt nu att tjejer kommer in i det här och blir mer engagerade. För de måste ju verkligen uppmuntras för att våga välja en utbildning med inriktning på naturvetenskap och teknik.
Nu ska vi gå in och prata om den sista delen i intervjun här. Och det är stora grejer på gång i Sverige när det gäller STEM.
STEM, det står ju för Science, Technology, Engineering och Math. Och runt om i världen så har man ganska länge haft strategier för hur man ska jobba med det. Men det har vi inte kommit till i Sverige än, men vi är på god väg, för i slutet på 2024 så kommer regeringen att presentera en STEM-strategi för Sverige som sträcker sig över hela utbildningssystemet, från förskola till forskarutbildning.
Vad bra.
Det här gör man ju för att Sverige behöver fler personer med kunskaper inom naturvetenskap, teknik och matematik, och det är jätteviktigt för Sverige och kompetensförsörjningen för att vi ska klara oss i konkurrensen med andra länder.
Mm. Det är ju ett nischat område som finns överallt och verkligen alla behöver förstå. Men det är ju många elever och människor som kämpar med att sätta sig in i de här ämnena. Så hur ska man lyckas nå ut till alla och göra det mer tillgängligt?
Ja, men det kommer man ju göra med utbildningar och med satsningar på alla möjliga sätt och vis. Men en sak som vi som både ESER och upplevelsebaserade arenor, alltså typ science centers och museer och så, är ju ganska noga med att det ska vara roligt och lärorikt, att man lär för livet och att man ska det lustfyllda lärandet, att det får utrymme, att man får uppleva med alla sinnen och att det är kul helt enkelt. Så att man kan sätta igång en egen vilja att lära sig mer. Mm. Och många gånger kan man nå barn och unga och vuxna också genom att addera ett A i det här. A står för arts, men kan då vara konstformer av olika slag. Att man får arbeta med musik och bild och berättande och upplevelser helt enkelt som inkluderas i stämämnena.
Mm.
Så att det blir en härlig kunskapsresa.
Mm. Det är ju toppen, för då kan ju alla, oberoende av vad man har lätt för eller brinner för, i alla fall få en bra ingång i stämkonceptet.
Ja, alla har ju olika sätt att ta till sig information, olika sätt att lära, olika lust för olika områden och så. Men det vi är rätt säkra på det är att rymden själv, alltså att jobba med ämnesområdet rymden, det nästan svarar upp lite grann emot A1 i STEAM, som man ju kallar då, det stämkonceptet när man har adderat A1, så kallar man det för STEAM. Och för rymden har ju en skönhet och en, alltså för många, men det, ja, alltså det är i alla fall förenat med upplevelser när man tänker på rymden. Man kan vara fascinerad eller man kan vara intresserad, och man kan vara så mottaglig för det nya som finns i det, och man ställs inför den. Alltså den väcker nyfikenhet.
Mm.
Och man vill ha svar på en massa stora frågor och så här. Så att på något sätt så är det är på något sätt en liten brygga in i stäm med rymden som utgångspunkt.
Mm.
Att det engagerar för de andra ämnena. För sen, bara man har fått upp ett engagemang och ett intresse, så brukar ju det vara så att det leder till att man får förnyat och fördjupat intresse på något område.
Mm.
Och vad det är, det vet man nästan aldrig. Vad det är som, alltså vad som triggar en ung människa, det är väldigt svårt att säga. För det kan vara helt oväntade saker som gör att man plötsligt blir sugen på att lära sig mer om någonting.
Men där finns det ju så många vinklar i rymden som tema. Så att någonting kommer nog fascinera någon.
Ja, men precis. Och man kan ju jobba med... Det här med berättelser är ju roligt. Men man kan jobba med till exempel med ljus som tema. Jag vet ett roligt experiment vi gjorde när vi skapade våra egna norrsken. Bara med hjälp av en liten laserpekare och en plexiglasskiva som man kunde belysa med det här laserljuset så att det spred sig, och då kunde man liksom fånga upp det här. Så hade man ett eget hemmagjort norrsken. Nu är laserpekare kanske inte det bästa man kan sätta i händerna på barn, men man kan ju visa, och det blir verkligen en jättefin effekt. Jag tycker att det är fascinerande med analog teknik som numera skapas så ofta med digitala hjälpmedel, och inte minst om man säger, vi jobbar ju med visualiseringar i wisdom-verksamheterna som jag berättade om tidigare.
Mm.
Och det är ju verkligen stora upplevelser man får då. Men att bryta ner det där emellanåt och titta på hur kan man göra det här i liten skala i klassrummet. Så det kan bli väldigt roliga uppgifter att göra då med.
Mm. Men tack snälla för att du var med idag, Mariana, och berättade om Esero och Tekniska museet och STEM.
Tack, det var jätteroligt.
Tack för att du har lyssnat på Experimentpodden. En B-Nosy-produktion med mig, Carolina Kjellberg. Med min civilingenjörsring och min doktorshatt i bagaget arbetar jag för att kommunicera naturvetenskap och teknik till små barn, och har därför skrivit böckerna om Pi och Powerbollarna. De riktar sig till barn i förskole- och lågstadieålder och är äventyrliga sagor med koppling till läroplanen. De finns att köpa i e-bokhandeln, så det är bara att gå in online och klicka. I nästa tre avsnitt kommer intervjuer som B-Nosy gjort i samarbete med Vetenskapsfestivalen i Göteborg att släppas. Först ut är forskaren Cecilia Engdahl, som kommer berätta om hur hon pratar med barn om ben i vårt skelett. Vill du få detaljer kring experiment, så gå in på bnosy.com, B-N-O-S-Y, och prenumerera på vårt nyhetsbrev eller vår YouTube-kanal, B-Nosy Kids. Vi hörs snart igen.